Hur man lyckas i affärer utan att anstränga sig. En sann historia om hur enkelt det är att kapa ett legendariskt företag utan att någon protesterar. Av och med Carola Skog Söderberg och producerad av Bokea. Kapitel 1. Ett enda telefonsamtal. En människa förstår ofta inte värdet av något förrän det är borta. Min kompis Lasse Kühler fanns i mitt liv så länge att det kändes som om han alltid skulle vara det. Men plötsligt en sommardag 2014 tog hans saga slut. En ekande tystnad och sorg blandades med tacksamhet över alla minnen jag hade tillsammans med honom. Han tog gärna plats där han trivdes och bar på ett hjärta som fyllde hela hans bröst av godhet. Med obegränsad humor skrattade han sig igenom med- och motgångar, trots att alla i hans närhet redan hade hört hans skämt otaliga gånger. De kunde varje gest och upptåg utantill, men skrattade ändå lika mycket nästa gång, för att de inte kunde låta bli, och för att humor är ett slagkraftigt verktyg som Lasse hanterade fullkomligt. Lasse blev vuxen i en värld där framgångarna gjorde honom till en av landets bäst betalda artister. Han var van vid uppmärksamhet och efter karriären pratade han ofta om allt han hade varit med om på svenska och utländska scener. Ibland lite självupptaget och kanske inte alltid med tillräckligt tålamod för att lyssna på andra människors erfarenheter om livet. Men med konsten att glädjas åt andras framgångar på ett storslaget sätt. Hans omtanke var behjärtansvärd och men han inte var den som förmådde att gripa in i andra människors vardagsproblem. Men med beundransvärd förmåga skapade han möten mellan människor som hade hejdlöst roligt ihop och orsakade livslånga minnen. Barn och vuxna i hans dansanta värld blev en jättefamilj som kramade om varandra vart än de möttes, oavsett hur lång tid som hade gått sedan de sågs sist. Det fanns alltid någon att höra av sig till som bar på lika ojämförbara minnen. På begravningen kändes tomheten hjärtskärande i det fullsatta kapellet på Skogskyrkogården utanför Stockholm. Flera hundra personer hade kommit dit. Ändå var det mitt i sommarlovet och många befann sig på annan ort. Jag försökte trösta mig med att det måste vara ljuvligt att vara så saknad, men kippade samtidigt efter andan av vemod. Ceremonin kändes lika tung och personlig som när min egen pappa dog i olycksfall. Lasse blev just en omtänksam extrapappa åt tusentals barn och kollegor genom dansen. Och för att han var så bra på att bry sig om på sitt eget personliga sätt. Det visste alla som kommit för att ta farväl. Men det visste inte de som främst såg honom underhålla som dansare, artist och koreograf. Den smärtsamma tomheten växte raskt under perioden medan han fortfarande levde och synligt tynade bort. Människor med band till honom nåddes av nyheten och försökte vänja sig vid tanken att han inte skulle återhämta sig. De ihärdiga skämten avtog och hans otvivelaktiga inställning till att ta sig igenom vad än det gällde försvann i dimman. När en så livfull person dör blir det nästintill overkligt att det ens var möjligt. Efter en lyckad oplanerad artistkarriär startade Lasse med lika stor framgång en dansskola i Stockholm 1976. Han hade utbildat sig till konditor och dansade på fritiden. Dansen tog över tack vare hans talang och han erbjöds att delta i framträdanden. Efter åren som underhållare drev han dansföretaget som sades vara den första showdansskolan i Sverige. När han och jag senare skrev på hans biografi om karriären hittade vi inte den uppgiften dokumenterad. Men hans verksamhet togs emot med öppna armar i hela landet. Mängdvis med barngrupper visade upp sina framsteg i dansskolans årliga elevshower. Applåderna dånade och föreställningarna var ofta utsålda. Det svenska showdansintresset tog fart och accepterades på ett sätt som inte hade skett tidigare. Som att dans plötsligt kunde vara ett yrke. Därmed skulle Lasse omedvetet bidra till svensk kultur och skriva historia. Hans namn blev ett begrepp lika självklart som en märkesbutik. Barnen dansade inte på Lasses dansskola. De sa att de dansade på Lasse Kühler. Den benämningen räckte för att folk skulle veta vad som menades. Han skämtade ofta om denna förmånliga beskrivning på scenen genom att promenera.